Kapitel 12. Föreställningar i Samara. För vad som kändes som hundrade gången lyfte Ninniv en lock av sitt hår, såg på den och suckade. Genom vagnens väggar hördes dovt prat och skratt från hundratals, kanske tusentals strupar, blandat med avlägsen, nästan dränkt musik. Hon hade inte haft någonting emot att tillbringa paraden genom Samaras gator i vagnen tillsammans med Elaine. Hon hade kikat ut genom fönstren ett par gånger och insett att hon var glad över att slippa trängas med alla dessa stojande människor som knappt ens makade på sig för vagnarna. Men varje gång hon såg den kopparröda färg som hennes hår hade fått önskade hon att hon gjort volter tillsammans med bröderna Chavarna istället för att färga det. Hon undvek nogsamt att titta på sig själv, svepte in sig i sin mörkgrå sjal, vände sig om och hajade till när hon fann att Brigitte stod i dörröppningen. Kvinnan hade åkt i Clarins och Petras vagn under paraden, medan Clarin gjorde ändringar på en extra klänning som Luca hade sagt åt henne att sy åt Ninniv, vilket han hade gjort långt innan Ninniv gått med på att uppträda. Brigitte hade på sig klänningen nu. Hon hade dragit fram sin svartfärgade fläta över axeln så att den vilade mellan brösten och verkade helt omedveten om den djupa, fyrkantiga urringningen. Bara att se på henne fick Ninniv att dra åt sjalen hårdare om sig. Om Brigitte visat så mycket som en nagelsbredd mer av sin bleka barm skulle hon ha fått avsäga sig varje anspråk på någon som helst anständighet. Redan nu skulle sådana anspråk vara tämligen ansträngda, ja snarast skrattretande. Det knöt sig i magen på Ninniv när hon såg på Brigitte, men det berodde inte på kläderna eller den blottade huden. Om du nu ska ha på dig klänningen, varför skyler du dig då? Brigitte kom in och stängde dörren efter sig. Du är kvinna, varför kan du inte vara stolt över det? Om du tycker att jag inte borde, svarade Ninniv tvekande och lät sakta sjalen glida ner till armbågarna. Under den hade hon en precis likadan klänning som den andra kvinnan. Jag tänkte, hon tog tag i sidenkjolarna för att kunna hålla sina händer vid sidorna och höll blicken riktad mot Brigitte. Det var lättare så, fast hon visste att hennes egen klädsel var likadan. Brigitte grimaserade. Och om jag skulle vilja att du drog ner urringningen en tum till? Ninniv öppnade munnen och blev lika röd som klänningen. Men först ville hennes tunga inte lyda henne. När den slutligen gjorde det lät det som om hon höll på att kvävas. Det går inte att dra ner den en tum. Titta på din egen. Det går inte att sänka den en tiondels tum. Brigitte tog tre snabba steg, böjde sig en aning och såg bistert Ninniv rakt i ögonen. Och om jag sa att du skulle klippa bort en tum ändå, morrade hon med blottade tänder. Om jag ville måla ditt ansikte så att Luca kunde få se sin Pelle Jöns. Den kom jag klädda av dig naken och målade dig från topp till tå. Då skulle du allt bli en vacker måltavla. Varenda man på 50 mils håll skulle komma och titta. Ninniv rörde läpparna, men den här gången fick hon inte fram någonting alls. Hon ville förtvivlat gärna stänga ögonen. När hon öppnade dem igen skulle det kanske visa sig att detta inte hände på riktigt. Brigitte skakade äcklat på huvudet, satte sig på en av sängarna med ena armbågen mot knät och såg på henne med sina skarpa blå ögon. Det måste bli ett slut på det här. Så fort jag tittar på dig spritter du till. Du ränner runt och passar upp på mig som en annan lakej. Om jag så mycket som sneglar på en stol så hämtar du den. Och om jag slickar mig om läpparna sätter du en vinbägare i min hand innan jag själv vet att jag är törstig. Du skulle tvätta min rygg och sätta skorna på mina fötter om jag lät dig. Jag är vare sig ett missfoster, en krympling eller ett barn, Ninniv.
Jag försöker bara gottgöra, började hon försagt och hoppade högt när den andra kvinnan röt.
Gottgöra? Du försöker förnedra mig.
Nej, det stämmer inte. Det lovar jag. Det är mitt fel.
Du tar på dig ansvaret för mina handlingar, avbröt henne Brigitte ilsket. Jag valde att tala med dig i Tell Aaron Reard. Jag valde att hjälpa dig. Jag valde att spåra upp Mogadin. Och jag valde att ta med dig för att se på henne. Jag. Inte du, Ninive. Jag. Jag var inte din marionett eller din bandhund då. Och det tänker jag inte vara nu heller. Ninive svalde hårt och grep än hårdare om kjolarna. Hon hade inte rätt att vara arg på denna kvinna. Absolut inte. Men Birgitte hade all rätt i världen att vara arg på henne. Du gjorde vad jag bad dig om. Det är min skuld att du är här. Alltihop är min skuld. Har jag sagt någonting om skuld? Jag ser ingen skuld. Det är bara män och svagsinta jäntor som tar på sig skuld när den inte finns. Och du är vare sig det ena eller det andra. Det var min dåraktiga stolthet som fick mig att tro att jag kunde besegra henne igen. Och min feghet som tillät henne att... Om jag inte hade varit så rädd att jag inte ens kunde spotta, skulle jag kanske ha hunnit göra någonting. Feg? Birgitte spärrade klentroget upp ögonen och det kom en hånfull ton i hennes röst. Du? Jag trodde att du hade tillräckligt med vett för att inte blanda ihop rädsla och feghet. Du kunde ha flytt från Tell Aaron Reard när Mogadin släppte dig. Men du stannade kvar för att kämpa. Det är inte din skuld att du inte kunde göra det. Hon tog ett djupt andetag och gned sig i pannan. Sen böjde hon sig fram igen och fortsatte med angelägen röst. Hör nu på ordentligt, Ninni. Jag tar inte på mig någon skuld för vad du råkade ut för. Jag såg det ske, men jag kunde inte röra en fena. Även om Mogadin hade slagit knut på dig eller kärnat ur dig som ett äpple, så skulle jag inte ta på mig skulden för det. Jag gjorde vad jag kunde, när jag kunde göra någonting. Och det gjorde du också. Det var inte samma sak. Ninni försökte få bort hettan ur sin röst. Det var mitt fel att du var där. Det är mitt fel att du är här. Om du... Hon var tvungen att svälja igen. Om du missar när du skjuter mot mig idag, så vill jag att du ska veta att jag har full förståelse för det. Jag missar inte det jag siktar på, sa Birgitte torrt, och jag kommer inte att sikta på dig. Hon började ta ut saker ur ett av skåpen och lägga dem på det lilla bordet. Det var halvfärdiga pilar, pilskaft, stålspetsar, en limkruka, tunn tråd, gråa gåsfjädrar till styrfjädrar. Hon hade sagt att hon skulle göra sig en båge också så snart hon kunde. Lukas kallade hon för en kvistig gren som någon blind idiot brutit av från ett missväxt träd mitt i natten. Jag tyckte om dig förut, Ninni, sa hon medan hon la fram sakerna. Med törnen, vårtor och alltihop. Det gör jag inte längre. Inte som du är nu. Du har ingen anledning att tycka om mig nu, sa Ninni med ynklig röst. Men Birgitte bara fortsatte utan att lyfta blicken. Och jag tänker inte låta dig förnedra mig. Förnedra mina beslut genom att försöka ta på dig ansvaret för dem. Jag har inte haft många kvinnliga vänner. Men de flesta har haft humör som snöspöken.
Jag önskar att jag kunde bli din vän igen. Vad i ljusets namn var ett snöspöke? Säkert någonting från en svunnen ålder. Jag skulle aldrig försöka förnedra dig, Birgitte. Jag bara...
Birgitte brydde sig inte om henne. Hon höjde bara rösten. Hela hennes uppmärksamhet tycktes vara riktad mot pilsskaften. Jag skulle gärna vilja tycka om dig igen. Antingen du återgäldar dig eller ej. Men det kan jag inte förrän du är dig själv igen. Jag skulle kunna stå ut med att se dig som en lismande krake om det vore vad du var. Jag tar folk som de är, inte som jag vill att de ska vara. Eller så lämnar jag dem. Men det är inte vad du är och jag godtar inte dina skäl för att låtsas att du är det. Alltså, Clarine berättade om din dispyt med Sarandin. Nu vet jag vad jag ska göra nästa gång du försöker ta på dig något av mina beslut. Hon piskade hårt i luften med en av askträpinnarna. Lartell kan säkert skaffa fram ett ris åt mig. Ninive tvingade isär sina hopbitna käkar och förmådde sin röst att bli så mjuk som möjligt.
Du har all rätt att göra vad du vill med mig.
Hennes knutna nävar skälvde mer än hennes röst. Anade jag lite ilska? Bara en liten gnutta. Birgit flinade mot henne, på en gång road och brutal. Hur länge dröjer det innan den exploderar? Jag är beredd att slita ut åtskilliga ris om det skulle behövas.
Flinet bleknade och hon blev allvarlig.
Jag ska få dig att ta reson, annars tänker jag driva bort dig. Det finns inget annat val. Jag kan inte, och vill inte, lämna Elaine. Bandet till henne hedrar mig, och jag ska visa mig värdig det. Och jag tänker inte låta dig tro att du fattar mina beslut, eller har gjort det förut. Jag är mig själv, inte något bihang till dig. Gå nu, jag måste göra färdigt de här pilarna, om jag ska få några som kan flyga rakt. Jag tänker inte döda dig och skulle inte vilja att det sker av misstag heller.
Hon tog korken ur limkrukan och böjde sig ner över bordet.
Glöm inte att niga som en snäll flicka när du går ut. Ninive hann ta sig ner för trappan innan hon rasande slog näven i låret. Hur vågade kvinnan prata på det viset? Trodde hon att Ninive skulle finna sig i att...
Du sa ju att hon kunde göra vad hon ville med dig, viskade en liten röst i hennes huvud. Jag sa att hon kunde döda mig, fräste hon åt den, inte förutmjuka mig.
Snart skulle väl alla hota henne med den där fördömda Shornsen-kvinnan. Det var tomt bland vagnarna, bortsett från några hästskötare i grova kläder som stod i närheten av den höga tältduksinhängnaden som omslöt Lukas föreställning. Menageriet befann sig på en stor äng med brunt gräs, en halv mil från Chamara. Och man såg tydligt stadsmuren med dess låga, tjocka torn vid portarna. Några höga hustak klädda med tegel eller halm stack upp över krönet. Utanför muren bredde små byar av skjul och kojor ut sig åt alla håll, fulla av profetens anhängare. Och de hade brutit grenarna av alla träd på flera mils omkrets för att ha som ved eller virke. Åskådaringången var på andra sidan, men två av hästskötarna, beväpnade med varsin kraftig påk, stod på den här sidan för att avstyra att de som inte ville betala smet in genom artistingången. Ninive gick ditåt med ilskna kliv och hon hade nästan kommit fram till dem när deras idiotiska flin fick henne att inse att hon fortfarande hade sjalen hängande över armbågarna. Hennes blick fick deras flin att smälta bort på ett ögonblick. Först därefter drog hon upp sjalen igen. Och långsamt, de tölparna skulle minsann inte tro att de kunde få henne att skutta runt på beställning. Den ene, en mager kar med en näsa som fyllde halva hans ansikte, höll upp tygfliken och hon klev igenom in i ett fullständigt tumult. Överallt trängdes människorna, högljudda skockar av män, kvinnor och barn som drev mellan de olika begivenheterna. Alla utom Sherandins Reddit uppträdde på upphöjda träestrader som Luca hade byggt. Galthästarna var det som drog mest åskådare. De väldiga grå djuren balanserade fantastiskt nog på frambenen med de långa slingrande nosarna i vädret. Minst folk var det kring Clarins hundar, trots deras baklänges skutt och volter över varandras ryggar. En hel del människor stannade för att betitta lejonen och de håriga, vildsvinsliknande kappar i deras burar, tillsammans med hjorten med de undliga hornen från Arafel och de färggranna fåglarna från ljuset visste var. Dessutom fanns det några varelser med brun päls, stora ögon, runda öron och vaggande gång som stillsamt satt i buren och åt färska blad från grenar som de höll i framtassarna. Lukas berättelse om varifrån de kom varierade. Förmodligen visste han det inte själv och han hade inte lyckats hitta på något namn åt dem som han var nöjd med. en jättelik orm från Ilians träskmarker, 4 gånger så lång som en fullvuxen kar, gav upphov till nästan lika många flämtningar som galthästarna, trots att den bara låg i sin bur och verkade sova. Lartells björnar, som just var i färd med att balansera på varsin stor röd boll som de snurrade i cirklar mellan fötterna, drog emellertid till Ninivs glädje inte till sig mycket fler åskådare än hundarna. Björnar kunde folk få se i sina egna skogar, även om de här var vita i ansiktet. Eftermiddagsljuset gnistrade i Lartells svarta paljetter. Serandins kläder glittrade nästan lika mycket i blått och Clarins i grönt, även om ingen av dem hade riktigt lika många paljetter sydda på sina kostymer som Lartell. Allihop hade de emellertid kragar som nådde dem upp till hakan. För all del uppträdde Peter och bröderna Chavarna iklädda endast klarblå åtsittande byxor, men det var för att deras muskler skulle synas. Fullt förståeligt. Akrobaterna stod på varandras axlar, alla 4 i höjd. Inte långt därifrån tog den starke mannen just emot en lång stång med ett stort järnklot i vardera änden. Det behövdes 2 karar för att lyfta upp den till honom och började genast snurra den med sina kraftiga nävar. Han lät till och med stången virvla runt sin hals och över ryggen. Thom jonglerade med brinnande facklor och slukade eld. Först utgjorde de 8 flammande pinnarna en perfekt cirkel. Men så plötsligt höll han 4 i vardera handen, med en som stack upp ur varje knippe. I tur och ordning stack han flinkt de brinnande spetsarna i munnen, gjorde en sväljande åtbörd och tog ut dem, släckta, medan han såg ut som om han just ätit någonting gott. Ninive kunde inte begripa hur han lyckades låta bli att sveda bort sina mustascher, för att inte tala om att bränna sig i halsen. Han hade på sig samma bruna rock som alltid, trots att Luca hade gett honom en röd med paljetter. Att döma av hur Thom lyfte de buskiga ögonbrynen när hon stegade förbi, kunde han inte begripa varför hon blängde på honom. Så han fick ha sin egen rock, minsann. Hon skyndade vidare mot den täta, otåligt surrande folkhopen som trängdes kring de 2 höga pålarna med det spända repet mellan sig. Hon fick använda armbågarna för att komma längst fram, även om 2 kvinnor glodde ilsket och ryckte sina män ur vägen från henne när hennes sjal råkade halka ner en bit. Hon skulle ha blängt tillbaka om hon inte hade haft fullt upp med att rodna och skyla sig. Luca var där. Han såg lika orolig ut som en make som väntar utanför rummet där hans hustru just ska föda. Intill honom stod en kraftig kar med rakat huvud, frånsett en gråsprängd hårpiska på toppen av gässan. Ninive slank in vid andra sidan av Luca. Mannen med det rakade huvudet såg ut som en rövare. Ett långt ärr löpte över hans vänstra kind och över ögat bar han en lapp där ett ilsket rött öga var målat. De flesta männen här var obeväpnade, bortsett från en slidkniv i bältet, men denna hade ett svärd i en skida på ryggen och dess långa fäste stack upp över hans högra axel. Av någon anledning verkade han vagt bekant, men just nu kunde Ninive inte tänka på annat än linan. Luca tittade bistert på sjalen, log åt henne och försökte lägga armen och midjan på henne. Medan han fortfarande försökte återhämta andan efter att ha fått hennes armbåge i sidan och hon fortfarande var i färd med att få sjalen på plats igen, kom Julian utraglande ur folksamlingen på andra sidan. Han hade den cylindriska hatten på svaj, rocken halvt nedhasad från ena axeln och ett breddfullt träkrus i handen. Med de överdrivet försiktiga stegen hos en man som har mer vin än vett i huvudet gick han fram till repstegen upp till den ena av plattformarna. Där stannade han och glodde på den. Fortsätt, var det någon som ropade. Bryt nacken av dig bara, din narr. Vänta, min vän, ropade Luca och gick leende mot Julian med virvlande kappa. Det där är ingen plats för en man med buken full av... Då ställde Julian nedkruset på marken, klättrade upp för repstegen och stod strax och vajade på plattformen. Ninni höll andan. Mannen hade ett gott sinne för höga höjder, vilket var nog så rimligt efter att hela livet har jagat tjuvar över taken i Cheer, men ändå. Julian vände sig vilset om. Han verkade allt för drucken för att vare sig se eller minnas stegen. Sen fick han syn på repet. Han satte prövande ena foten på den tunna linan, men drog sedan tillbaka den igen och sköt bak hatten i nacken för att klia sig i huvudet. Efter att ha begrundat repet en stund sken han upp. Långsamt gick han ner på alla fyra och kröp ostadigt ut på repet. Luca ropade åt honom att komma ner och åskådarna tjöt av skratt. När han kommit halvvägs stannade Julian, svajade till och kikade bakåt. Hans blick fäste sig vid kruset som han hade lämnat på marken och det var tydligt att han funderade på hur han skulle komma tillbaka till det. Långsamt och oerhört försiktigt ställde han sig upp, vände sig om och stod och svajade av och an. Det hördes en flämtning från folkhopen när han plötsligt halkade och föll. Men på något sätt lyckades han stoppa fallet med handen och ena knät krokat runt repet. Luca fångade upp den tarabonesiska hatten när den föll och ropade åt alla som hörde att mannen var galen och att han inte ansvarade för någonting som hände. Ninni höll båda händerna hårt tryckta mot mellangärdet. Hon kunde föreställa sig hur det kändes där uppe och det räckte för att hon skulle må illa. Mannen var tokig. Tokig som en galning när månen är full. Med en tydlig ansträngning lyckades Julian få tag i repet med andra handen och klängde sig sedan längst hängande i armarna till den andra plattformen. Där ställde han sig på ostadiga ben, borstade av sin rock, försökte rätta till den men lyckades bara få en ena, en andra axeln att hasa ner när han plötsligt fick syn på sitt krus vid foten av den andra pålen. Han pekade muntert på den och klev ut på repet igen. Den här gången ropade minst hälften av åskådarna åt honom att gå tillbaka, att det fanns en stege bakom honom. De andra bara skrattade ohejdat och väntade säkert på att han skulle falla och bryta nacken. Han gick smidigt över repet, gled ner för repstegen med båda händerna och fötterna på utsidan och plockade åt sig kruset för att ta sig en djup klunk. Det var inte förrän Luca satte den röda hatten på Julians gässa och de bugade tillsammans. Luca svängande med sin kappa så att Julian doldes bakom den hälften av tiden som det började gå upp för åskådarna att alltsammans hade varit en del av föreställningen. Efter ett ögonblicks tystnad exploderade de i skrattsalvor, jubelrop och applåder. Ninive hade varit rädd att de skulle brusa upp över att ha blivit lurade. Mannen med hårknuten såg lika ruskig ut när han skrattade. Julian stod kvar vid stegen, men Luca kom tillbaka och ställde sig bredvid Ninive och mannen med hårpiskan. Jag trodde nog att det skulle gå bra. Han lät enormt självbelåten och gjorde små bugningar mot folkhopen som om det vore han som hade varit uppe på repet. Hon gav honom en sur blick men han inte fälla den bitande kommentar som hon hade på tungan. För nu kom Elaine skuttande genom trängseln och ställde sig bredvid Julian med lyfta armar och ena benet böjt. Ninives läppar smalnade och hon rättade irriterat till sjalen. Vad hon än tyckte om den röda klänningen som hon hade fått på sig utan att riktigt veta hur det gått till så undrade hon om inte Elaines kostym var värre. Tronens dotter av Andor var klädd helt i vitt med glittrande vita paljetter spridda över sin korta rock och sina åtsittande byxor. Ninni hade inte riktigt kunnat tro på att Elaine skulle uppträda i dessa kläder inför publik och hade varit alltför upptagen av sin egen utstyrsel för att säga någonting om det. Rocken och byxorna kom henne att tänka på Min. Hon hade aldrig tyckt om att Min gick klädd i manskläder, men färgen och paljetterna gjorde Elaines än mer påfallande. Julian höll repstegen när Elaine klättrade upp, även om det egentligen inte behövdes. Hon rörde sig så smidigt och obesvärat som man kunde begära. Han försvann in bland åskådarna så snart hon nådde toppen, där hon ånyo poserade och mötte de dånande applåderna med ett strålande leende, som om det vore hennes undersåtars jubel. När hon steg ut på repet, på något sätt såg det ännu tunnare ut nu än när Julian hade gått på det, slutade Nini nästan andas och slutade helt att tänka på kläder, vare sig Elaines eller sina egna. Elaine skred ut på repet med armarna utsträckta åt sidorna, och hon ledde inte kraften till en plattform av luft. Sakta gick hon längs repet, med ena foten före den andra, utan att svaja det minsta och med endast repet som stöd. Det var alldeles för farligt att använda kraften om Mogadin hade minsta ledtråd till var de var någonstans. De förlorade, eller de svarta systrarna kunde vara i Chimera, och de skulle känna flödena. Och var de inte i Chimera nu kunde de vara det snart. Elaine stannade upp på den bortre plattformen och tog emot betydligt mer applåder än Julian hade fått. Det kunde inte Nini begripa. För att sen anträda vägen tillbaka. När hon nått nästan ända fram snurrade hon mjukt runt på tå, gick halvvägs tillbaka och snurrade igen. Och svajade till, men lyckades precis återfå balansen. Det kändes som om en hand gripit om Ninivs strupe. Med långsamma stadiga steg återvände Elaine till plattformen, där hon åter tog emot dånande applåder och hurrarop. Ninni svalde ner sitt hjärta och började andas igen, strävt, men hon visste att det inte var över. Plötsligt lyfte Elaine händerna över huvudet och jublade ut längs repet så att de svarta lockarna piskade och hennes vitklädda ben blixtrade i solen. Ninni pep till och grep tag i Lukas arm när flickan nådde den andra plattformen, vacklade till och nätt och jämnt undgick att falla över kanten. Vad är det fatt, mumlade han under åskådarnas flämtningar. Du har sett henne göra det här varje kväll sen Sienda, och på massor av andra platser därtill skulle jag tro. Naturligtvis, sa hon att. Hon hade blicken fixerad vid Elaine och la knappt märke till att Luca la armen om hennes axlar. Åtminstone gjorde hon ingenting åt det. Hon hade försökt övertala flickan att låtsas att hon vrickat foten, men Elaine var envis. Efter att ha övat så mycket med kraften, sa hon, så skulle den inte behövas längre. Julian behövde den kanske inte. Uppenbarligen gjorde han inte det, men Elaine hade inte klättrat runt på hustak i nattens mörker. Hon hjulade tillbaka utan minsta bekymmer och avslutade med en perfekt landning. Men Ninni släppte henne inte med blicken. Hon gav inte heller efter på sitt grepp om Lukas arm. Efter vad som vid det här laget verkade vara en helt oundgänglig paus för applåder återvände Elaine till repet för att göra en ny piruett med ena benet lyft, svängande upp och ner i sån fart att det såg ut som om hon hade det rakt utsträckt hela tiden. Sen ställde hon sig sakta på händer, rak som en dolkklinga med de vita skorna pekande rakt upp i skyn. Och så en baklänges volt som fick publiken att flämta och henne själv att vaja av och an, nära att mista balansen. Både att slå volter och stå på händer hade Thom lärt henne. Ur ögonvrån fick nu Ninni syn på Thom ett par platser längre bort. Lekaren stod och vägde på fötterna med blicken fastnaglad vid Elaine och såg ut att vara stolt som en påfågel. Han verkade redo att springa fram och fånga henne om hon föll. Om det hände skulle det åtminstone delvis vara hans fel. Han borde aldrig ha lärt henne de där konsterna. Så hjulade Elaine en sista gång över linan, snabbare än förut och med de vita benen glittrande i solen. Det hade ingen sagt till Ninni. Just som hon skulle ge Luca en svidande uppsträckning muttrade denne att det var ett utmärkt sätt att bryta nacken, att förlänga numret bara för att vinna fler applåder. Efter en sista paus för att ta emot ännu mer jubel klättrade Elaine äntligen ner till marken. Med ett tjut rusade folkhopen mot henne. Luca och fyra hästskötare med påkar uppenbarade sig kring henne som framtrollade med kraftens hjälp. Men trots sitt stela ben han Thom ändå dit först. Ninive hoppade jämfota så högt hon kunde och lyckades nätt och jämnt se Elaine över hopens huvuden. Flickan verkade inte rädd eller ens förvånad över alla de viftande händer som sträcktes in mellan hennes vakter för att röra vid henne. Hennes kinder var röda av ansträngning, men likväl lyckades hon föra sig med högburet huvud och sval, majestätisk gras när de eskorterade henne därifrån. Hur hon klarade det i de kläderna var mer än Ninive kunde begripa. Såg ut som en förbannad drottning, muttrade den enögde för sig själv. Han hade inte följt med de andra, utan låtit dem strömma förbi. Han var klädd i en enkel rock av mörkgrått ylle och såg onekligen ut att vara tillräckligt stadig för att inte behöva frukta att bli vare sig kullvält eller nedtrampad. Dessutom gav han intryck av att kunna hantera sitt svärd. Bränner mig som en fårfällad bondtölp, men hon har då mod så det skulle räcka åt en förbannad drottning. Ninive gapade efter honom när han klev bort genom trängseln. Det var inte för hans grova språk, eller snarare var det just det på sätt och vis. Nu kom hon ihåg var hon hade sett honom någonstans. Denne enögde man som inte kunde säga två meningar utan de mest skändliga svordomar. Ninive sköt Elaine ur sinnet. Hon var i trygghet och började knuffande bana sig väg efter honom genom trängseln.